här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam. Prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
Seriemördarpodden Israel Keys del 5. Det här är den femte, men kanske inte den sista delen i serien om Israel Keys. Manusen är skriven av Jenny Ekstrand och uppläst av mig, Dan Hörning. Ljudsättning och klippning har gjorts av David Dava Persson. Och angående Israel Keys del 6 så måste ni lyssna på slutet av det här avsnittet. Den här podden görs med hjälp av er lyssnare. Det är tack vare ert stöd på Patreon som podden kan fortsätta vara gratis. Gå in på patreon.com, sök på Seriemördarpodden och där kan ni välja att bidra med en summa per avsnitt som faktiskt kommer ut. Det är ett ömsesidigt avtal, så gör jag inga avsnitt så betalar ni inga pengar. Som tack för att ni sponsrar på Patreon får ni tillgång till Seriemördarpodden Premium. Det är ytterligare 3 avsnitt av Seriemördarpodden varje månad, inklusive ett avsnitt den sista tisdagen i månaden. Israel Keys är i Texas eftersom han just har deltagit på sin systers bröllop. Tidigt på morgonen efter bröllopsfesten den 13 mars 2012 kör motorvägspolisen Brian Henry förbi motellet där Israel Keys och hans dotter Sarah bor. Just den här morgonen sover Israel djupt och ensam i sitt rum, för Sarah sover kvar tillsammans med sina kusiner hemma hos Israels syster. Polisen Brian Henry kör samma runda som han alltid kör, men den här gången är han ute och letar efter någonting speciellt. Den polis som på natten hade sett den vita Forden stå parkerad utanför motellet rapporterade in att han hade sett en vit Ford Focus, signalementet på den efterlysta bilen. En vit Ford hade ju setts på en övervakningskamera där mannen polisen letar efter tog ut pengar på en bankomat i Arizona. Nu är Brian ute för att kontrollera om det är just den här bilen som är den bilen som hela landets poliskårer håller ögonen öppna efter. Brian ser direkt att den vita Forden är en hyrbil. Instinktivt känner han att det här skulle kunna vara rätt bil, utan att kunna sätta fingret på varför. Han följer instruktionen som har gått ut till alla polisdistrikt i USA och kontaktar FBI. Brian kan också berätta namnet på personen som har hyrt bilen, för det namnet har han fått från motellets reception. Mannen som hyr bilen bor i rum nummer 215. Han heter Israel Keys och är 34 år gammal. Han är tidigare ostraffad. FBI kollar upp allting de kan hitta om Israel Keys. Han passar in på det korta signalementet på Samantha Königs kidnappare. Signalementet består egentligen inte av några fler detaljer än att det är en relativt ung vit man och att han är lång. Dessutom har det gjorts ett bankomatuttag med Samanthas kort i Texas för inte så länge sedan. FBI säger åt Brian att vänta på platsen och hålla ögonen på rum 215 tills de kommer dit. Klockan 11.30 står Brian fortfarande och tittar upp mot Israel Keys motellrum. Han har stått på samma plats i snart 3 timmar. Hans kollega har kommit dit och de har fått assistans av flera andra patruller som står utplacerade ut med motorvägen om de misstänkte skulle åka iväg från hotellet. Då öppnas dörren till rum 215. Israel Keys gör sig ingen brådska när han släntrar mot sin hyrbil. Han ser inte ut att ha med sig något bagage. Alltså tänker han inte lämna hotellet och checka ut än. Samtidigt som Israel sätter sig ner i förarsätet hoppar Brian och hans kollega in i en civil polisbil som kollegan kommer till platsen i. Brian håller ett lagom avstånd till Israels bil. De ser i backspegeln hur de andra inkallade patrullerna följer upp bakom. Till slut är en konvoj av civila polisbilar i procession efter en fullständigt ovetande Israel Case. När de har kört ett tag ökar den vita Forden framför dem hastigheten. Hastighetsökningen är inte stor, knappt 10 km över fartgränsen. Men det är över gränsen och det är allting poliserna behöver. Brian sätter upp sin mobila polisiren på biltaket och blinkar in Forden till en parkeringsplats en bit längre fram. Brian och hans kollega går fram till bilen, de visar sina polisbrickor och förklarar att Israel har kört för fort. De ber att få se hans körkort. Mannen i bilen har ett ordinärt utseende med halvkort, lite lockigt, mörkblont hår. Vattniga blå ögon, en utmärkande näsa. Han ser lång ut och har på sig ett linne och blå jeans. Brian lämnar Israel med sin kollega och går tillbaka till den civila polisbilen. Han ringer in till sin överordnade för att få okej för ett gripande. Han hoppas på att de ska kunna gripa Israel för Samantha Koenigs bortförande på den lägsta misstankegraden. När Brian har fått gripandet godkänt och kommer tillbaka till Israel Keys hyrbil ser han att Israel har börjat svettas ymnigt. Utan mer än de nödvändiga fraserna handfängslar han Israel medan hans kollega läser upp vad Israel är misstänkt för och hans rättigheter. De placerar Israel i baksätet på en polisbil som har kallats till platsen. När Israels bil söks igenom hittas ett gevär, pengar som kan härledas till ett bankrån och olika förklädnader som han har burit när han har tagit ut kontanter med Samanthas kort. Men än värre för Israel är att teknikerna också hittar Samantha Koenigs kontokort och mobiltelefon. En husrannsakningsorder utfärdas för Israel Keys hus på Spur Lane i Anchorage. I en trailer som Israel använt för sin snickeriverksamhet hittas ett foto på Bill och Lorraine Courier. Och sparat på Israels dator hittas en tidningsartikel om paret Couriers försvinnande. Polisförhören börjar. Även om polisen inte längre tror att de kommer hitta Samantha Koenig vid liv finns ändå alltid hoppet kvar. Förhörsledaren tar fram bevisningen som polisen i Anchorage har på Israel och lägger den framför honom på bordet. Hon går igenom bevis efter bevis och förklarar för Israel vad det är och på vilket sätt det binder honom i brotten. Bevisningen består bland annat av övervakningsfilmerna och Samanthas kontokort. Till sist lutar förhörsledaren sig fram och tar fram den sista delen av bevisningen. Hon lägger en plastmapp på bordet framför Israel. I mappen ligger utpressningsbrevet. Israel ler mot henne och säger i en vänlig ton: "Jag är ledsen, men jag kan tyvärr inte hjälpa er." Utfrågaren bestämmer sig för att byta taktik. Den hon har använt hittills fungerar uppenbarligen inte alls. Istället börjar hon prata om Israels dotter Sarah. Hon frågar honom hur han skulle känna det om Sarah var försvunnen och han inte visste vad hon var eller vad hon var med om. Israel rycker till nästan omärkbart. Men sen är det som att han skakar av sig obehaget och den livlösa blicken kommer tillbaka. Han tittar utfrågaren rakt i ögonen. "Det finns verkligen ingenting jag kan göra för att hjälpa er." Och i den stilen fortsätter förhören. Israel nekar till allt. Samtidigt som polisen förhör Israel Keys förhör de även hans grannar upplysningsvis. Ingen har något negativt att säga om Israel Keys. Tvärtom, han och Kimberly är både skötsamma och trevliga enligt deras grannar. Israel har anlitats av flera av grannarna för att utföra renoveringar. Ingen har någonting negativt att säga om Israels arbete, tvärtom. Israel är pålitlig och kommer alltid i tid, berättar de. Och det är inte helt vanligt bland hantverkare. Kvaliteten på Israels arbete har alltid varit tillfredsställande. Han har blivit rekommenderad från kund till kund och har inte behövt marknadsföra sig alls sedan de första månaderna när han kom till Anchorage. Vi vet tyvärr ingenting om hur Kimberly reagerar på nyheten att hennes sambo är en mördare. Israels ex, Sarahs mamma Tammy däremot, mår dåligt redan innan hon får reda på att Israel har blivit häktad. Ända sedan Tammy fick sina första morfintabletter efter sin hysterektomi har hon fått återfall i sitt beroende då och då. Återfallen har blivit allt tätare och till slut hade Israel meddelat henne att det var bäst att Sarah bodde på heltid hos honom. Tammy höll med, även om hennes hjärta gick sönder. Flera gånger har hon sökt vård för sitt beroende, men hon har alltid ramlat dit igen. Nu, när Israel åker fast, har Tammys återfallsperioder vuxit ihop till en enda lång period. Tammy tar droger varje dag. Hon har inga pengar kvar och hon är ordentligt nedgången. När hon får meddelandet om Israels häktning ligger hon och sover på ett sjaskigt motellrum i Port Angeles. Hon är hemlös och hankar sig fram dag för dag. Ett bra tag har Tammy övervägt att ta sitt liv. Tammys telefon ringer. Det är hennes syster. Hon berättar att hon nyss såg ett inslag på tv om att mannen som misstänks ha fört bort och troligen mördat Samantha König har åkt fast. Tammy chockas svårt när hon får höra att mannen som polisen har tagit är Israel, hennes exmake och pappan till hennes dotter. Men samtidigt ger systerns samtal Tammy den handlingskraft som hon har försökt samla ihop så länge, men inte lyckats. Nu behöver Tammy ta hand om sin dotter. Sarah är förmodligen också traumatiserad av det här. Hon är tillräckligt gammal för att förstå vad det är som har hänt. Hon behöver sin mamma. Sarah bor temporärt hos Israels mamma, Heidi. När Israel blev häktad efter bröllopet i Texas fick Sarah stanna kvar hos hans föräldrar. Tammy har förstått tillräckligt mycket om Israels uppväxt för att inse att ju kortare tid Sarah är i Heidis vård, desto bättre. Tammy lånar pengar till flygbiljetten av en av de få vänner hon har kvar. Hon har köpt ett litet förråd av morfin som hon trappar ner varje dag. Det är plågsamt. Svettningar, smärtor i leder och ett fruktansvärt illamående. Tammy klarar inte av att äta, vilket är lika bra eftersom hon ändå inte får behålla någon mat. Men den här gången har hon bestämt sig. Nu ska hon en gång för alla lyckas bli av med sitt beroende. Det här blir första gången Tammy någonsin träffar Heidi, trots att Heidi alltså är hennes dotters farmor. När Tammy kommer hem till Heidi visar det sig att en bild Tammy har fått av Israels uppväxt, trots att han har berättat så lite, den stämmer ganska bra. Det kanske till och med är ännu värre. Det Tammy får se gör henne förvånad. Hon trodde inte att människor kunde bo som Israels föräldrar gör 2012. Det är som att flyttas tillbaka till början av 1800-talet. Men Heidi vill inte lämna ifrån sig Sarah. Hon försöker beskriva för Tammy vilken bra uppväxt Sarah kommer att få hos henne. Hon kommer ju bli medlem av deras kyrka och få Herrens hjälp. Men Tammy vill inte lyssna på det örat. Hon tar med sig Sarah och flyger hem.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ett par dagar senare knackar FBI på Tammys dörr och de förhör henne upplysningsvis i flera timmar. FBIs intryck är att Tammy är den som känner Israel Keys bäst. Trots att Israel har bott ihop med Kimberly flera år verkar hon inte alls känna Israel lika väl som Tammy gör, och definitivt inte lika djupt. FBI-agenterna märker att trots att Tammy har blivit lämnad och utnyttjad på ett känslokallt sätt har hon fortfarande massor av känslor kvar för Israel. Inte ens när hon för detaljerna om vad han misstänks för försvinner den varma, lite sorgsna tonen ur Tammys röst. Hon berättar om ett tillfälle då hon var allvarligt oroad för Israels hälsa. Det var helt nyligen, ett par veckor innan Israel åkte fast. Tammy visste förstås inte då vad han misstänks ha gjort. Den 20 februari, när Israel precis hade kommit hem till Alaska efter sin kryssning, skickade Sarah ett sms till Tammy. FBI har räknat ut att det här var den dagen då Israel sminkade och fixade till Samanthas döda kropp i skjulet. Av de korta raderna i smset kunde Tammy utläsa att hennes dotter Sarah var livrädd. Sarah skrev att hon hade kommit hem från skolan och hade hittat sin pappa medvetslös på vardagsrumsgolvet. I soffbordet hade en kniv suttit inhuggen. Sarah hade försökt väcka sin pappa men hade inte lyckats. Hon kunde också berätta att både soffan och gardinerna var uppskurna. Tammy ringde upp Sarah och gjorde sitt bästa för att lugna sin dotter. Hon ringde Israel men kom bara till hans röstbrevlåda. Hon bad honom ringa när han hade nyktrat till. När Israel till slut ringde tillbaka till Tammy många timmar senare försäkrade han henne att det inte alls var någon fara, att läget var helt under kontroll. Men då frågade Tammy om kniven, soffan och gardinerna. Och då svarade inte Israel någonting alls. Men han berättade att han var deprimerad och att han och Kimberly hade haft svåra problem i sin relation i mer än ett år. De hade inte längre sex och när de hade grälat sov Kimberly ofta över hos en vän i flera dagar. Kimberlys jobb som läkemedelskonsulent innebar en hel del resor och det kändes som att de nästan aldrig träffades längre, tyckte Israel. Israel hade märkt att Kimberlys humör hade blivit allt sämre sedan Sarah hade kommit för att bo hos dem på heltid. Han visste ju redan innan att Kimberly inte ville ha barn, men hon hade ju ändå varit överens med honom att Sarah skulle få det bättre hos dem än hos Tammy. Ändå var det uppenbart att Kimberly vantrivdes med att ha Sarah i huset. Nu ångrar Tammy att hon inte åkte upp till Alaska och hämtade hem Sarah efter den här händelsen. Israel Keys utlämnas från Texas till Alaska den 6 mars 2012, 13 dagar efter att han greps. Åklagaren börjar lägga till åtalspunkt efter åtalspunkt. Det gäller att få till åtminstone ett åtal så snabbt som möjligt. Annars kan det vara svårt att motivera att Israel kan fortsätta vara häktad så här länge. Den första åtalspunkten gäller bedrägeri för att ha använt Samantha Koenigs betalkort. Under domstolsförhandlingen ställer sig Israel Keys upp. Han är nyrakad, nyklippt och klädd i en nypressad fängelseoverall. Han säger med klar röst att han är oskyldig till anklagelsen. Israel ansöker om att få anställa sina egna advokater. Men när hans finanser går igenom är det uppenbart att han inte alls har råd med det. Så domaren utser en allmän försvarare. Förhören rörande Samantha Koenig fortsätter. Israel börjar bli uttröttad av alla förhör som pågår i timmar efter timmar, dag efter dag. Han vill bara få slut på det. Och han vet att bevisningen är stark. Han inser efterhand att chansen att han ska få gå fri är väldigt liten. Den 31 mars kontaktar Israel Keys sin advokat och ber denne kontakta åklagaren och de ansvariga polisutredarna. De slår sig ner vid det stora bordet, Israel och hans advokat på ena sidan, åklagaren, de två utredarna och en representant från FBI på den andra sidan. Israel drar efter andan och börjar prata. Han säger att han är redo att berätta om Samantha Koenig, men att han inte kommer att gå in på några detaljer. Inte än i alla fall. Han berättar hur han förde bort henne från kaffekiosken och om hur han fick tag på hennes betalkort. Men när en av utredarna frågar honom om Samantha levde när han lämnade Alaska för att åka på kryssning, svarar Israel kort, citat: "Det är jag som är ansvarig för det som har hänt, men jag tänker inte berätta hela historien idag." Nästa dag fortsätter förhören. Israel är kryptisk. "Det finns så mycket att berätta", säger han. "Så mycket mer än berättelsen om Samantha." Utredarna tittar förvånat på varandra. Antyder han att han har mördat fler? De försöker ställa följdfrågor utan att pressa honom så mycket att han sluter sig inom sitt skal igen. Men Israel fortsätter vara undangliden. Sen säger han att i 14 år, sedan 1998, har ni i princip varit två olika personer. Dels den person som hans omgivning sett och dels den person som han verkligen är. De behöver ta sig en titt i hans verktygsskjul som han har på baksidan av sin tomt. Det är allt han tänker berätta idag, säger han. Senare samma dag backar en stor transportlastbil in på uppfarten och sänker ner en stor gaffeltruck till marken. Efter att teknikerna har sopat bort en halv meter höga snön från taket på det gröna verktygsskjulet lyfter gaffeltrucken upp det och backar tillbaka till transportbilen. Skjulet är inte stort, det är bara 2 gånger 2,5 meter. Det står till polisernas lättnad bara uppställt på plintar och inte på en gjuten grund. Hela verktygsboden alltså, där Israel Keys mördade Samantha Koenig, är snart på väg till FBIs kontor i Anchorage. Där teknikerna snabbt hittar Samanthas blod. De har nu fysiska bevis för att Samantha Koenig har befunnit sig och troligtvis mördats i Israel Keys skjul. Dagen efter den 1 april samlas 5 utredare för att återigen förhöra Israel. Han berättar att han har tänkt över saken. Han har kommit fram till att han likadant kan berätta var han dumpade Samanthas kropp. Och det gör han. Platsen han valde är Manuskasjön, 6 mil från Anchorage, i närheten av 2 korsande motorvägar. Det är en enkel plats att ta sig till, men samtidigt tillräckligt långt från Anchorage. Israel hade gått igenom många tänkbara sjöar innan han bestämde sig för just Manuskasjön. Initialt hade han tänkt sig mycket större sjö. Men han fastnade ändå till slut för Manuska, tack vare att den är ovanligt djup och dessutom lättillgänglig för motorvägen. Israel fortsätter berätta för utredarna. När han hade styckat kroppen körde han till sjön och gick ut på isen. Han drog en släde bakom sig. När han hade kommit ungefär till mitten av sjön där han antog att det skulle vara som djupast tog han fram 3 spånskivor av plywood som han sammanfogade till ett litet insynsskyddat vindskydd. Tanken var att det skulle se ut som att han var ute och pimplade. Där inne såg han upp ett hål i isen med en liten motorsåg som han hade tagit med sig. Israel var ensam ute på isen förutom en annan fiskare som faktiskt pimplade på riktigt en bit bort. Med hjälp av en 30 meter lång utfällbar mätsticka med en tyngd i ena änden mätte Israel avståndet ner till sjöns botten. Mätstickan stötte mot botten efter bara 12 meter. Israel hade hoppats på mer, helst 20 meter. Men han bestämde sig för att nöja sig med 12. Allt det här hade varit så mycket jobb. Det hade varit jobbigt att dra med sig släden, bygga ihop skjulet och sen såga isen. Han orkade inte göra om allt det här igen. Dagen efter återvände han till Manuskasjön med Samanthas huvud, torso, armar och ben i släden. Varje kroppsdel var paketerad i 3 lager plastpåsar. Benen och armarna hade han böjt ihop så mycket det gick och sen knutit ståltråd om. När Israel väl var ute på isen och återigen satt inne i sitt lilla vindskydd tog han upp paketen med kroppsdelarna 1 och 1. Han tog av plastpåsarna för att inte riskera att det fanns luft kvar som skulle få paketen att flyta. Sen fäste han tunga sänken av järn med ståltråd vid kroppsdelarna och lät dem sedan sjunka ner i sjöns djup. Och när allt var klart kände sig Israel Keys mycket nöjd. Han tände en liten brasa utanför skyddet och tog upp sitt metspö och började fiska. För fiske var ju en av hans favoritsysselsättningar. Han tyckte att det inte fanns något bättre sätt att koppla av på. När han fångat tillräckligt många fiskar för att räcka till en god middag för familjen styrde han kosan hemåt. Israel småskrattade lite när han tänkte på hur tokigt det hade varit om han hade råkat få någon av Samanthas kroppsdelar på kroken. Förhörsledaren, som har fått höra mer än vad hon känner att hon egentligen klarar av på en och samma dag, förklarar förhöret avslutat. De hade ju fått det som var viktigast just nu, platsen där de förhoppningsvis skulle kunna hitta Samanthas kropp. Och nu börjar utredarna planera genomsökningen av Manuskasjön. Vid förhöret dagen därpå är samma deltagare närvarande. Israel säger att han är redo att berätta alla detaljer om hur han gått tillväga vid Samanthas kidnappning och mord. Han säger också åt de andra i rummet att vara beredda på riktigt motbjudande detaljer. Och i det ögonblicket ser utredarna att Israel Keys verkar le. I detalj berättar han sen allt. Utredarna ser tydligt att Israel blir mer och mer upphetsad av att lyssna på det han själv berättar. Det syns på hans kropp, kroppsspråk och allt mer ivriga röst. Israels kinder och hals är rödblommiga. Det är tydligt att han återupplever brottet. Flera av utredarna får en bestämd känsla av att det här inte kan vara första gången som Israel Keys mördar en annan människa. Det är för genomtänkt och det är alldeles för kallblodigt. För extremt. Det känns som att det här är ett mord som en del i en serie där våldet har eskalerat för varje mord. Utredningsledaren frågar: sparar du något minne av Samantha? Israel Keys svarar: som en souvenir menar du? Utredningsledaren: ja. Israel Keys: ni tror alltså att jag är en seriemördare? Israel skrattar. Förhörsledaren svarar inte. Rummet är tyst. Förhöret avslutas. På kvällen den 2 april dyker polisens dykare i Manuskasjön och där hittar de Samanthas samtliga kroppsdelar. Sjön genomsöktes först med ekolod och radiostyrda undervattensfarkoster innan dykarna fick undersöka de misstänkta föremål som ekolodet hade lokaliserat. När Israel väl har börjat berätta är det som att orden forsar ur dem. Det skulle kunna vara så, i teorin, att han tyngs av skuld, att han vill lätta sitt hjärta. Men förhörsledaren får snarare intrycket att Israel vill få ut så mycket som möjligt av sin tid i strålkastarljuset. Han berättar om sina resor, han berättar om sina mördarkit som han har grävt ner i flera delstater. Han berättar om paret Courier. Och han fortsätter att berätta. Han berättar om våldtäkter och mord. Samtidigt följer utredaren med på kartan och kollar hans uppgifter i registret för försvunna och mördade personer.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Till slut består listan över offer som Israel Keys sannolikt har mördat av 11 personer. Och ni känner till 3, Samantha König, Lorraine Courier och Bill Courier. Förutom dem är det följande. Person nummer 4, ett mord i Nea Bay, Washington, där Israel bodde med Tammy under 2001. 5 och 6 är 2 mord i Washington någon gång mellan 2001 och 2005. Kropparna ska vara gömda någonstans i närheten av en dalgång. Israel sa att han inte visste vilka de här offren var eller hur gamla de var. På antingen sommaren eller hösten 2005 eller 2006 ska han ha begått ett mord i Washington och dumpat kroppen i Crescent Lake. Han använde tyngder för att sänka kroppen. Han visste inte vem det var och berättade inte om det var en man eller en kvinna. Även här, antingen på sommaren eller hösten 2005 eller 2006, säger Israel sig ha mördat ett okänt offer som han, citat, eventuellt också dumpade i Crescent Lake. Och nu är vi uppe i 8 offer. I april 2009 kidnappade Israel en kvinna i hennes hem i New Jersey. Sen körde han henne enligt honom till Washington DC där han mördade henne. Och efter det körde han till delstaten New York och begravde henne där. Israel pekade aldrig ut den här platsen. Kvinnan är inte återfunnen och heller inte identifierad. Men det är en vanlig åsikt att det här rör den 49-åriga Deborah Feldman som försvann från sitt hem i New Jersey den 8 april 2009. Det här är ett av de fall där Israel säger sig ha kört runt med mordoffret över statsgränser, vilket var någonting han gjorde ganska ofta för att dölja sina spår. Och det här är en svårighet med fallet med paret Courier. Eftersom Israel ofta körde omkring är det möjliga sökområdet enormt stort. Och i Couriers fall har Israel inte givit polisen något besked om var någonstans de ska leta. Det finns ett offer inte hittat eller namngett. Israel har inte heller berättat när han mördade den. Det enda han har berättat att hon hade väldigt ljus hud och att hon körde en väldigt gammal bil. Om ett offer där vi inte vet om det är en kvinna eller man och inte heller vem var eller när personen blivit mördad, och det är alltså det elfte offret, berättar Israel att han efter mordet fått det att se ut som en olycka. Men eftersom de här offren är med på listan över sannolika offer, enligt FBI, alltså inte bara som möjliga offer, så måste vi nog ändå anta att polisen vet betydligt mer än så här, men inte släpper det. För det känns ju inte särskilt rimligt att Israel kan säga att han mördat en person som man inte vet varken var en kvinna eller man, utan att berätta vare sig när eller var. Och att FBI ändå tror på honom. Att en så här vag beskrivning tas upp på listan som ett sannolikt mordoffer, utan att polisen har några som helst detaljer för att kunna koppla ihop det med ett försvinnande eller en upphittad kropp, känns inte alls sannolikt. Så FBI måste veta mer än så här. Det är tidigt på morgonen den 2 december 2012. Israel Keyes har suttit häktad sedan den 13 mars, alltså i nästan 9 månader. Klockan 05:57 på morgonen tänds belysningen i korridorerna i Anchorage Correctional Facilities B-avdelning. Fängelsevakten Lamont Wilson tar morgonens första kontrollrunda. Han går korridoren fram och tittar in i varje cell för att se att allting är okej. När han kommer till cell 3, Israel Keys cell, och tittar in, ser han ett märkligt stråk av rött på golvet. Det är inte helt lätt att se vad det är för någonting. Fönstret till just den här cellen är slitet och repat och borde ha bytts ut för länge sedan. Wilson tar ett steg närmare och trycker näsan mot det lilla fönstret. Hans ögon vidgas. Han ser på nyansen av det röda att det förmodligen är blod. Wilson vet inte vad annars det skulle kunna vara. Det finns avsiktligt ingenting rött i cellen. Madrassen, täcket och kuddarna är alla grå. Wilson knackar hårt på celldörren och säger Israels namn, nästan ropar det. Men han får inget svar. Och enligt fängelsets regler får Wilson inte gå in i cellen ensam. Han tar därför upp sin walkie-talkie och meddelar att han behöver assistans från fler vakter och från fängelsets sjukhusavdelning. Inom ett par minuter är den medicinska personalen på plats. När de kommer in i cellen ser de blodet på golvet. Israel ligger i sängen med en filt dragen över kroppen. När vårdpersonal drar av filten ser de Israel Keys livlösa kropp. Han ligger på mage och är täckt av blod. Hans ansikte är blågrått. De tar hans puls och kollar efter livstecken. Men de hittar inga alls. Klockan 06:13 den 2 december 2012 dödförklaras Israel Keys. Israel har skurit sönder venen på sin vänstra arm vertikalt från armbågen och ner. Ett väldigt litet rakblad hittas under hans kropp. Bladet är fäst vid en penna för att ge bättre grepp. För att vara säker på att inte misslyckas med sitt självmord har Israel tagit ett lakan och knutit det runt sin hals som en snara. Den andra änden av lakanet har han fäst vid sin ena fotled samtidigt som han har hållit benet böjt. Hans tanke hade uppenbarligen varit att när han förlorade medvetandet på grund av blodförlusten skulle hans kropp slappna av och hans uppåtböjda ben skulle då sträckas ut. Och i och med det skulle även lakanet mellan nacken och benet sträckas ut och dra åt snaran runt hans hals. Så att Israel i sin medvetslöshet skulle strypa sig själv till döds. Israel hade även förutsett att hans blod skulle rinna ut från sängen på golvet. Och att det därför fanns en risk att vakterna skulle se det under sina regelbundna rundor under natten. Därför hade han så länge han hade varit med medvetandet låtit blodet rinna ner i två tomma mjölkkartonger. Kartongerna ligger bredvid hans kropp, fyllda med blod. Men efter att han tappade medvetandet och hans blod fortsatte rinna så rann det ändå ut på golvet. När Israel hade märkt att han var nära medvetslöshet hade han krupit ännu längre ner under täcket, liggande på mage som var hans vanliga sovställning, så att vakter som tittade in skulle tro att allting var som vanligt. När rättsläkaren obducerade Israel gick det inte att avgöra om han hade dött av blodförlusten eller strypningen. Efter att polisen gick ut med nyheten om Israel Keys död kom det fram att Israel hade tillbringat flera veckor under speciell självmordsövervakning efter att vakterna hade hittat en vässad penna gömd under madrassen i hans säng. På avdelningen för självmordsbenägna är säkerhetskontrollerna tätare. Filtarna är ett material som går sönder om det sträcks ut för mycket och de som vill raka sig måste använda en elektrisk rakapparat och varje cell är videoövervakad. Men för någon månad sedan hade sjukhusets psykologer gjort bedömning att Israel inte längre var självmordsbenägen. Och då hade han fått flytta tillbaka till sin vanliga cell, där han alltså hade tagit livet av sig. Ingen kan förklara hur Israel kom över rakbladet. Fångarna måste alltid lämna tillbaka rakhyven direkt efter att de hade rakat sig. De fick alltså inga elektriska rakapparater om de inte var på självmordsavdelningen. När cellerna kontrolleras mellan var 30 och 45 minuter under natten hade ingen av fängelsevakterna sett något annorlunda i Israels cell den natten som han tog livet av sig. Och det berodde då på att Israel ända till att han blev medvetslös lät blodet rinna ner med mjölkkartongerna. Dessutom gjorde det repiga glaset i hans fönster att det blev svårare att se in. Under Israel Keys säng hittas två blad ur ett anteckningsblock. Både framsidan och baksidan är tätskrivna. Bladen är nedstängt av Israels blod, som om att han hade hållit de här bladen när han skar upp sin arm. All text på bladen går inte att läsa. Det går inte riktigt att avgöra om det är ett självmordsbrev eller bara anteckningar. Men här kommer ändå ett utdrag från de två bladen. Så här skriver Israel Keys. När jag håller dig hårt ska jag viska mjukt i ditt öra så att du vet att det är sant. Du var kärlek vid första ögonkastet för mig. Och han skriver också: ju mer tillitsfull, desto större potential att ersätta tilliten med skräck. Dina vackra lockar som inramar ditt ansikte, hur raka kommer de att bli när de dränks i svett från din skräck? Israel skriver också: ditt nervösa skratt ska snart bytas ut mot ljudet av blod som strömmar ut från din strupe. Det kommer inte att finnas något skratt kvar. Jag känner hur din kropp spänns. Jag har min hand på din axel nu. Dina ögon letar efter en väg ut från det här mörka rummet. Tro inte på turen, för de döda har ingen tur. Han fortsätter: jag vill komma ofta och dyrka ditt kötts altare. Du skakar av motvilja och försöker krypa långt bort från mig. Okej, nu har vi pratat klart. Titta nu noga medan jag arbetar. Känn elchocken från min beröring. Öppna din darrande blomma, annars kommer jag att krossa dina blomblad. Och där var det slut på citaten från bladen. Dagen efter Israel Keys självmord håller polisen i Anchorage tillsammans med FBI en presskonferens. De berättar om de morden som Israel har erkänt. Polisen tror att antalet mordoffer kan vara mycket högre än 11. Utredarna tar hjälp av information från Israels bankkonton, hans flygbiljettsbokningar, mastuppkopplingar från mobiltelefonen, och de söker överallt efter hans elektroniska fotspår. Och kartan fylls på samtidigt som de försöker matcha hans rörelser mot olika försvinnanden eller olösta mord. Var Israel Keys i närheten? I dagsläget, 2019, är Israel Keyes fortfarande bara officiellt kopplad till 11 olika mord. Men sökandet fortsätter och många av de här 11 mordoffren är fortfarande okända. Det verkar som att Israel Keyes inte hade någon speciell typ av offer. Även om brotten oftast var mycket välplanerade var offren inte utvalda med något annat kriterium än att de passade in i hans plan där och då. Undantaget som också blev anledningen till att Israel Keyes åkte fast var Samantha König. Israel bröt mot sina egna regler. Han använde sin egen bil vid bortförande. Han bröt också mot regeln att inte ta med sitt offer hem. Sen hade Israels plan varit att få lösensumman direkt och ta ut den som en klumpsumma för att sen kunna använda sig av kontanterna. Han hade också blivit slarvig med hyrbilen. När det visade sig att det bara fanns en hyrbil kvar som var likadan.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Som den han skulle byta in, tog han den istället för att till exempel ta sig till en annan hyrbilsfirma. Han hade helt enkelt inte orkat. Enligt både utredarna och de psykologiska experterna njöt Israel Keyes av att våldta och döda. Han kände ingen ånger alls. Efter att han hade mördat en person var den personen hans egendom och ingen annans. När han under förhören hade berättat att det var han som var skyldig till mordet på Samantha sa han följande, citat: Samantha är min nu. Hon är inte eran längre. Hon är bara min. Hon bor inne i mitt huvud och ni kan aldrig få ut henne därifrån. När han under förhören berättade om det han hade gjort var det som att han verkligen njöt av att berätta. Polisen visste att Israel inte tyckte om stora folksamlingar. Även om han hade tyckt om förhören så fruktade han den kommande rättegången. Och han visste att ett datum snart skulle sättas för rättegången. Och det kan enligt utredaren vara anledningen till att Israel tog livet av sig. Enligt vissa källor klassificeras Israel Keyes av FBI också som en terrorist utöver alla andra typer av brott han har begått. Under förhör berättade Israel att han visste hur man tillverkade bomber. Och han berättade också att första gången han sprängt något var när han var 14 år gammal. Då ska han ha sprängt grinden till en park. Det finns även teorier om att Israel Keyes plastikopererade sig. Dels för att ändra sitt utseende, dels för att ändra sin metabolism för att bli en mördarmaskin rent kroppsligt. Om ni vill höra mer om det här så kommer vi alltså göra ett Israel Keyes del 6 i seriemördarpodden Premium. För det visade sig vid arbetet med de här avsnitten att det fanns väldigt mycket som kanske är spekulativt och gör sig ganska bra i ett bonusavsnitt. En del personer tror att Israel Keyes inte alls var en seriemördare. För det enda offer som det finns konkreta fysiska bevis på att han faktiskt har mördat är ju Samantha König. I paret Couriers fall kunde han beskriva vad paret hade gjort utomhus samma kväll som de försvann. Han kunde säga att de satt och pratade i poolen, att Lorraine rökte en cigarett. Och det här såg även grannar till paret. Dessutom kunde Israel Keyes beskriva en hel del detaljer från parets hem, men det har inte offentliggjorts vilka detaljer. Tillsammans med vittnesuppgifter, till exempel en person som hade sett Couriers bil köras av en lång man, anser polisen och FBI att det är fastslaget att Israel Keyes har fört bort och mördat paret Courier. Men det här prövades ju aldrig i domstol eftersom Israel Keyes tog livet av sig, så att en del personer tvivlar ändå. Speciellt när vi inte har hittat då paret Couriers kroppar. Bevisen för de andra 8 morden är ännu mer vaga. Men även där lägger polisen ihop många olika, var för sig relativt svaga uppgifter och bedömer det sannolikt att Israel är skyldig. Oavsett vad som är sant eller inte har Israel Keys i många fall ödelagt liv. Sina offers familjers liv och sin egen familjs liv. Av de personer som fick sina liv nästan ödelagda av Israel Keys är hans sambo, Kimberly, den de vet minst om. Vi har inte hittat någonting om hur Kimberly reagerade när hon fick höra vad Israel hade gjort, om hon hade misstänkt något eller hur hennes liv blev sen. Men vi vet att Kimberly den 8 februari 2013, 2 månader efter Israels självmord, la ut deras gemensamma hus på Spur Lane i Anchorage till försäljning. Huset som till stor del såg ut som det gjorde tack vare alla Israels renoveringar. Och det såldes utan problem. Om köparna visste att Israel Keys hade bott i huset och att ett fruktansvärt mord hade begått sitt skjul på baksidan av tomten, är det ingen som vet, förutom att jag tror att det är lag på att man måste informera om sånt i USA. Israels ex Tammy slutade aldrig älska Israel. Visst, hon släppte honom och gick vidare med sitt liv. Hon tog sig till slut ur sitt missbruk. Men kärleken till Israel fanns kvar. Och hon sa efter hans död att hon var helt säker på att han fortsatte att älska henne också. Men självklart kände Tammy det djupaste förakt för Israel Keys gärningar. Och innerst inne kände hon också en bitterhet över att han lämnade henne, Sarah och Keaton 2 gånger. Den första gången var när han övergav dem och flyttade till Alaska med Kimberly, och den andra gången var när han begick självmord. Tammy kom inte på Israels begravning. Hon vet inte ens var han är begravd. Hon vill inte veta. Och varken Sarah eller Keaton gick på begravningen heller. När Israel flyttade till Alaska var det som att han glömde Keaton helt. Trots att han verkligen hade verkat älskat Keaton när de levde som en familj. Keaton som redan innan hade saknat en fadersfigur och inte mådde så bra när Israel kom in i hans liv, sjönk ner i en depression när Israel flyttade till Alaska och inte hörde av sig annat än när han skulle träffa Sarah. Längtan efter Israel Keys, personen som Keaton såg som sin pappa, var väldigt hård för honom. När Israel åkte fast kämpade Keaton med en blandning av förakt för Israel och samtidigt längtan efter sin försvunna styvfar. Keaton hade inte sett Israel på många år. Den 30 juni 2013 begick Keaton självmord, ett halvår efter att hans styvfar hade gjort samma sak. Sarah var 10 år gammal när hennes pappa Israel begick självmord. Idag är hon 17 år och kämpar fortfarande med det faktum att hennes pappa var en seriemördare. Samantha Koenigs pappa James startade en organisation och fond som heter Seeking Alaska's Missing till minne av sin älskade dotter. Organisationen har över 22 000 medlemmar och nya pengar kommer in till fonden varje vecka. Under åren som gått sedan Samantha dog har många försvunna personer hittats tack vare den här organisationen. Kort efter Samanthas kropp hade hittats packade Dwayne sina tillhörigheter och lämnade huset som han hade delat med Samantha och James. Han åkte därifrån när James inte var hemma. Han klarade inte av att se James ögonen och säga hej då. Men Dwayne hörde av sig till James några gånger efter flytten. Han skickade ett par e-mail och han messade, men han fick aldrig något svar. Under en intervju har Dwayne sagt, citat, "Det är inte så konstigt att James inte svarade mig. Det är ju mitt fel att Samantha är död." George Murty, som ledde utredningen som letade efter Lorraine och Bill Courier, har sedan Israel Keys åkte fast fortsatt att arbeta som polis. Han arbetar fortfarande som chef över utredningsavdelningen för grova brott i Essex i Vermont. Han vet att han och hans kollegor arbetade natt och dag för att hitta paret Courier. Han vet att de gjorde allt de kunde. Men han drabbas ändå ofta av ångest över att de inte hade lyckats hitta paret Courier. För då hade de kanske lyckats ta fast Israel Keys. Och hade de gjort det hade Samantha Koenig troligen varit livet idag. Murty säger att förnuftet som säger honom att de verkligen gjorde precis allt de kunde i en sak. Men hans hjärta säger någonting annat. Han erkänner att han har kämpat en del med sin gudstro sen paret Courier försvann och allt som hände sen. Att han tänkt mycket på om Israel Keys verkligen var en ateist eller om han, precis som hans namn betydde, kämpade med Gud. För Murty så segrade tron och hans syn på människans godhet. I olika intervjuer har han ibland anmärkt på att Israel Keys beskrivs som väldigt intelligent. Och Murty menar på att Israel Keys inte alls var det. Att vara en god människa och att försöka göra gott i världen kräver betydligt högre intelligens. Och han försöker tänka att även om Israel Keys inte fick något straff på jorden så kommer han nu att genomlida ett evigt straff i helvetet. Men än idag fortsätter diskussionen. Var Israel Keys verkligen en seriemördare? Eller var han bara en bluff? Var allt prat om planeringar och gömda mördarkit bara löst skryt? Eller var han på väg att bli en av USA:s värsta seriemördare som polisen då lyckades stoppa i tid? Och det kan ni få höra mer om i Israel Keys del 6, som alltså kommer bli en del av Seriemördarpodden Premium. Seriemördarpodden Premium är 3 extra avsnitt av Seriemördarpodden som går ut till er som sponsrar Seriemördarpodden på Patreon. De här avsnitten finns också på podme.com. Där kostar de 29 kronor i månaden. Första månaden är gratis. Och om ni prenumererar på Seriemördarpodden Premium eller Massmördarpodden på Podme, kom ihåg att betala på webbsidan och inte i appen, för då är det 10 kronor billigare. Seriemördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in och likea där. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så jag är lätt att hitta. Ni kan också följa Jennys penna, Jenny med IE, på Instagram. Det är manusfattarens konto. Om ni vill se källförteckningen för avsnittet så finns den på Facebook. Om ni är intresserad av antik historia så gör jag en podd som heter Fan of History ända sedan 2014. Där går jag och Bernie Maupolski, en historiker från Philadelphia, igenom världshistorien från år 1000 före Kristus. Vi har kommit fram till 670-talet före Kristus just nu. Mycket så här gammaltestamentligt, mycket greker som är ute och koloniserar. Också förstås det assyriska imperiet. Tack till alla som sponsrar Seriemördarpodden på Patreon. Tack till Trippnaha för musiken ni hörde i början och slutet av avsnittet. Tack till Jenny för manuset. Och Jenny, du har ju faktiskt ett poddprojekt för dig.
Det har jag. Tillsammans med Sofia Olsdotter, ett namn som ni säkert känner igen.
Sofia har skrivit, tror jag, strax över 25 stycken avsnitt för Seriemördarpodden. Hoppas jag har rätt nu.
Men, ja, men det stämmer nog. Vi räknar
annat,
att
min favorit Kill 7.
Ja. Vi ligger på sammanlagt 90, räknar ut.
Ja, vad ska ni göra för något?
Ja, vi ska köra en julkalender i december. Precis som det låter, 1-24 december, ett avsnitt per dag.
Wow! Hur långa blir avsnitten?
Vi hade tänkt kort avsnitt, 30 minuter. Men vi gillar ju precis som du gör, och djupdyka i fall. Så ja, att en del är lite längre.
Ja, man måste ju gå på djupet.
Ja.
Det här ska vi prata lite mer om när vi närmar oss jul, men vi tänkte bara flagga för det nu. Var kan man följa arbetet med 24 brott?
Den kan man följa på Instagram på 24 brott till jul och 24 med siffror.
Kul!
Ja, jättekul.
Och till slut ett tack till dig för att du lyssnade på Seriemördarpodden.
Of I Like Radio. I Like Radio.